Nu ska vi få lyssna till dagens bibelord då vi talar om vårt evighetshopp. Och vi ska lyssna till en märklig berättelse faktiskt som Markus ska läsa för oss.
Och jag läser från Lukas evangeliet kapitel 20, vers 27 och framåt. Några saddukeer som förnekade att det finns en uppståndelse kom till honom och frågade: Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med änkan. Likaså det återstående. Och alla 7 dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen? Vems hustru blir hon? Alla 7 hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade: Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mer dö. De är som änglar och de är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Då sa några skriftlärda: Mästare, det var bra svarat.
Låt oss be. Tack Gud för att vi får ta del av ditt ord och att vi får fördjupa oss i berättelserna om och kring dig Jesus, då du vandrade på den här jorden och mötte människor. Låt oss idag få styrka för vår vandring. Låt oss få uppleva att du talar till oss var och en på det sätt som vi behöver, så att vi kan leva ett liv som är fyllt av din närvaro och som kretsar kring dig och allt som du har att ge. Tack att vi får vara här tillsammans. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, hösten är verkligen här. Eller ja, den kanske har passerat. Hur som helst så är det så att varenda löv ligger nu på marken. Träden är ödsliga. Västersidan av vårt hus vetter mot parken Bockemossen. Och man kan helt plötsligt nu se lite längre. Man ser hus som man inte annars ser. Och man ser hundägare med sina hundar dessutom. Den här söndagen efter allhelgona kan man också se lite längre. I ett kompakt mörker så tänder vi ljus på kyrkogårdarna. Vi minns människor omkring oss som inte längre finns här. Och då väcks både ljusa och mörka minnen till liv. Överhuvudtaget, då vi närmar oss tankar på döden och på livets slut, så är det lite som träden som avlövas. Vi ser helt plötsligt lite längre än vi gjort tidigare. Att tänka på döden kan ge oss perspektiv på vårt eget liv. Och vi anar att det finns något mer än det vi kan ta in med våra sinnen. Vi anar att det finns någonting mer. Och Markus Svensson här läste nyss den enda faktiskt diskussionen som Jesus har om uppståndelsen från de döda. Och en sån här söndag efter Alla helgons dag är det särskilt anmärkningsvärt att påpeka att dagens text talar inte mycket. Jo, den talar om livet efter detta, men Jesus talar inte mycket om livet efter detta. I och för sig, hälften av evangelierna är upptagna med Jesu väg till korset och hans död och hans uppståndelse. Det är ju avgörande, men Jesus diskuterar uppståndelsen med andra människor bara i den här berättelsen. Och bara det skälet är det bra att du är här idag. Varför talade inte Jesus mer om detta? Varför debatterade han inte mer om livet efter detta? För oss, kanske särskilt en sån här helg, är ju frågan om livet efter döden så central. Först vill jag säga att då Jesus talar om uppståndelsen i den här texten, så talar han inte om sin egen uppståndelse, utan han talar om en händelse, en stor händelse som alla judar väntade på. En dag ska Gud uppväcka alla israeliter från Adam och Eva och framåt, och kanske möjligen resten av världen och alla människor. Men det man hade garanti för var Israels folk. Och vad skulle hända efter det uppväckandet? Jo, Gud skapar en ny värld för alla dessa att leva i. Och det här sättet att tänka om livet efter döden är väldigt annorlunda från hur vi tänker oss döden. Vi tänker oss ofta att livet efter detta är något icke-kroppsligt. Alltså att själen lever vidare på något sätt i en evighet någonstans. Men Jesus och hans folk tänkte alltså att en dag ska alla uppstå, och då ska Gud hålla dom, skipa rättvisa, och efter det så får man leva i en upprättad ny värld tillsammans med Gud. Och som vi vet så finns det ju idag olika kristna samfund som betonar olika saker i kristen tro. Och det Jesus hade allra mest besvär med, det var alla olika samfund på hans tid. Det fanns olika judiska riktningar, samfund, som betonade olika saker inom judendomen på ett liknande sätt som vi gör idag. Och de som ställer den knepiga frågan till Jesus, jag vet inte om ni kommer ihåg det, det var något resonemang där om en massa olika hustrur och sådär. De ställer frågan, vem av alla 7 hustrur varav ingen fick barn blir den här tänkte mannens hustru vid uppståndelsen? Väldigt begåvad fråga. De kallar sig saduker, de som ställer den här frågan, och de var lierade med den romerska makten. Och på den tiden så regerade romarna Israel, och saduceerna, de var av den typen som ville hålla sig nära makten, nära samhället också för den delen. Och så tror jag ni har hört talas om den andra gruppen som det ofta skrivs om, fariseerna. De ville inte ha någonting med en främmande makt att göra. Så ska man generalisera lite, så har vi saduceerna här, de var de samhällstillvända, och det var också de som ville hålla sig väl med makten. Och så hade vi fariseerna här, det var de som inte ville ha någonting med makten att göra och gärna funderade på uppror mot makten. Och saduceerna, de som var här, de trodde inte heller på ett liv efter detta. Och då kan vi tycka, ja men vad märkligt att de inte tyckte det. Men faktum var att de baserade sig på Bibeln. De menade att de första 5 Moseböckerna, Torah, det är ju det viktiga. Det är ju det stora, och där står det inte någonting om ett liv efter detta. Så de hade ändå goda skäl att tänka som de tänkte. Men framförallt så var de lite emot ett liv efter detta, för den som tror att Gud ska skipa rättvisa en dag, den människan är inte rädd för revolutionära tankar. Alltså försök föreställa dig på Jesu tid, om man tror att det finns ett evigt liv och att Gud en dag ska se till att det blir rättvisa i världen, då vågar man lättare också göra politiskt uppror. Man är inte så rädd för konsekvenserna. Och saddukeerna ville inte se något uppror. Så de kommer till Jesus och så berättar de en berättelse för honom hur orimligt det är att tro på en uppståndelse för mänskligheten. Deras poäng är, hur kan de döda uppstå om de som ju Moses kräver i lagen inte kommer kunna avgöra vem som har varit gift med vem? Och för oss kanske det inte är en så att säga avgörande fråga som säger oss någonting om himmelen, men för dem var det det. Låt mig bara innan vi går vidare säga att Jesus ger två svar här. Han säger till saddukeerna, livet efter uppståndelsen kommer se annorlunda ut än livet ser ut nu. Ni kommer inte gifta er och få barn. Behovet av att föra släktet vidare finns inte mer eftersom döden inte finns mer. Och så säger Jesus, ni kommer alla vara som änglar, det vill säga odödliga. Och ni kommer ha kroppar, men annorlunda kroppar som passar för livet i en värld där det inte finns någon död. Ja, det är det första Jesus säger. Och så fortsätter han. Och så säger han, Moseböckerna talar visst om uppståndelsen. Gud säger ju till Mose vid den brinnande busken att han är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Och om de är levande för Gud nu, då kommer den uppståndelse då de kommer uppstå i framtiden. Alla är levande för Gud. Det här är en svårsmält berättelse och det här är också en svårsmält dag. Och vi behöver såna dagar. Och vi behöver såna bibelsammanhang. Det här är svårt att ta till sig. Men Jesus svar kan man ju säga är att det finns en uppståndelse för alla människor som bekänner sig till Gud. Så nu har vi sett den enda berättelsen där Jesus diskuterar detta. Och då kommer ju min fråga som jag hoppas ni också sitter med. Varför talar Jesus så lite om detta då det är så centralt? Och jag har egentligen en enkel mening som jag vill återkomma till nu under en kort stund ända fram tills jag säger ett amen. Och det är Jesu budskap handlar om att livet efter detta inte börjar sen. Alltså, Jesus menar att det eviga livet är en naturlig del av relationen med Jesus nu. Och helt plötsligt talar inte Jesus lite om livet efter detta. Helt plötsligt förkroppsligar han hela det här budskapet. Alltså judarnas och Jesus sätt att tänka om uppståndelsen, det gäller fortfarande. Läser vi från första till sista perm så ser vi en stor berättelse där vi anar att en dag kommer alla människor uppväckas och få leva i en upprättad värld tillsammans med Gud. Och det nya för en kristen, det är att det är Jesus och relationen med honom som är garanten för det här eviga livet. Det är det nya. Och denna uppståndelse är så stor att vi kanske först inte ser det i Bibeln. Alltså, den här uppståndelsen gäller inte bara människor. Den gäller på något sätt hela universum. När man talar om att Jesus är den som räddar människor från synd och död, då säger man något som är sant. Men man säger inte allt. I evangelierna kan vi se hur Jesus dör och uppstår från de döda för att, som vi läser på ett ställe, försona allting med sig. Alltså, Jesus tar hand om död och ondska i så stor skala som vi någonsin kan ana. Alltså, hela skapelsen är räddad genom det Jesus har gjort. Guds plan är också att återupprätta brustna relationer mellan Gud och människa, men också mellan människa och människa. och mellan människa och skapelse. Alltså vi är en del av något så mycket större. Och du och jag, vi får vara med i det här. Du och jag får vara med i den aktiviteten. Så en ny värld har börjat bryta fram redan här och nu. Och det är det som är det stora med Jesu budskap. Inte att det väntar en himmel sen, utan att evigheten, liksom, försök föreställa dig det, sipprar in i ditt liv redan här och nu. Evigheten är ju ingenting annat än en kontinuerlig relation med Gud. Och den relationen börjar nu. Och hade vi haft någon idag som sköter projektorn, så hade ni fått ett citat. Nu får ni försöka skaffa er en mental bild av det här citatet. Det är en teolog som i början av 1800-talet sa så här. Du som vill veta vem det är kan prata med mig efteråt. Jag ska inte ge mig på hans namn. Men han säger så här. Lyssna noga. Sörj icke för det som ska komma. Gråt inte över det som förgår. Men sörj för att du icke förlorar dig själv, och gråt om du drivs fram på tidens ström utan att bära himlen i ditt inre. Sörj för att du icke förlorar dig själv, och gråt om du drivs fram på tidens ström utan att bära himlen i ditt inre. Söndag efter Alla helgons dag säger något fantastiskt. Vi behöver inte drivas fram på tidens ström i ensamhet, utkastade i ett universum utan mening och mål. Vi kan få bära himlen i vårt inre. I samma sekund som en människa tar emot relationen med Jesus i sitt liv, börjar man leva i evigheten. Och man börjar också på uppdraget att arbeta för att den här världen ska bli så lik den som kommer som möjligt. Det viktigaste för Jesus är att alla människor får uppleva relationen med honom. Så jag säger det igen. I den gemenskapen finns uppståndelsen, evigheten, himlen i vårt inre. Och det är en sprängkraft till förändring av oss själva, våra medmänniskor och vår värld. Hur möter det jag försöker säga nu dina tankar på evigheten? Hur ser du på det här med himlen och det eviga livet? Jag tänker att om målet är att lämna världen så fort som möjligt, för att ens själ ska försvinna någonstans till en avlägsen himmel långt borta. Den bilden lär oss att livet här på jorden är någonting som vi ska lämna och försöka komma ifrån på något vis. Men om vi ser det som på Jesu tid, om målet är att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord, alltså en upprättad värld i gemenskap med alla som vill umgås med honom i all evighet, ja, då blir ju inriktningen att redan här och nu representera den värld som kommer. Då blir arbete för rättvisa och omsorg om de svaga och generositet och alla människors lika värde, det blir viktigt. Det vi tänker, det vi säger, det vi gör får stor betydelse. Och därför tror jag att även ditt liv är så viktigt. Jag tror att handlingar som du gör en vanlig dag tillsammans med Jesus, de kommer på något sätt att bestå för evigt. Jag tycker det är en vacker tanke och jag tror den är sann. Att handlingar som vi gör tillsammans med Jesus i den här världen kommer på något sätt leva vidare i den nya skapelsen, det vi kallar himlen. Och det är hjälparen, den helige ande som bor i våra hjärtan, som möjliggör att evigheten sipprar in i våra liv redan här och nu. Himlen i ditt inre. Ni vet att det på Stampens kyrkogård står en inskrift med stora allvarsamma bokstäver: tänk på döden. Nu är det också så att i ett konstprojekt i Göteborg så placerade konstnären Ann-Charlotte Rugfeldt nyligen en kopia av denna inskrift över ingången till Nordstan. Ett rätt så fascinerande experiment. Göteborgsposten var där och gjorde ett reportage någon dag efter att den här kopian av skylten Tänk på döden hade satts upp, alltså över ingången till shoppingcentret Nordstan. Och de intervjuade förbipasserande och en person sa: jag blev inte så värst sugen att jobba när jag såg skylten. Jag tänkte, är det detta jag ska göra fram till döden? Det var en reaktion som kom direkt så där, och jag tyckte den var väldigt rolig, men samtidigt så döljer den ju lite allvar, att helt plötsligt så blir man konfronterad med någonting som man faktiskt inte funderar så mycket över, och då börjar man tänka, men vad gör jag egentligen? Och jag tror det är så, både då man passerar med spårvagn vid Stampens kyrkogård eller ser kopian över Nordstans ingång, så upprör och lockar den här meningen, tänk på döden, den upprör och lockar oss. Under den månad som det här konstverket var på plats så kunde man se många som stannade upp och fotograferade sig med skylten och diskuterade med varandra, stod kvar och pratade med varandra någonstans under skylten om döden och livet och så. Visst är det viktigt att vi ibland stannar upp och tar oss an de stora ämnena, vågar tänka på döden. Det ger oss perspektiv, vi ser lite längre. I vår tid talar vi ofta om termen att få ihop sitt livspussel. Jag har blivit allt mer frågande till det begreppet. Jag tänker att jag tror inte man kan få ihop ett livspussel. Jag tror inte heller att man ska söka efter att få ihop sitt livspussel. Jag tror inte man ska försöka hitta den där saknade pusselbiten som ska göra allting bra. Jag tror att det vi kan få göra är att istället söka efter relationen med Jesus själv här och nu. Vi kan få leva utan krav på livet och söka relationen med Jesus, och därmed finner vi oss själva och därmed finner vi evigheten, och då kan vi se vad som händer. Kanske är det just detta som är livet, att utan färdiga förväntningar och mallar och krav på hur livet ska vara, leva livet i en relation till Gud och oss själva, och så se vad som händer. Se vad som händer då, så att säga, evigheten börjar sippra in i nuet. Inte söka efter vare sig glädje eller sorg, utan söka efter Jesus. Här och nu, evigheten i vårt inre. Och den här Alla helgona helgen så vill jag försöka ta ett steg och lära mig att livet inte blir mer helt av att jag får ihop det där livspusslet. Kanske genom att skaffa mig de där sakerna, uppnå den där drömmen. Eller kanske fördjupa mig i idéer om Gud, eller uppleva starka känslor från Gud, eller skapa ambitiösa projekt för Gud som ofta ingår i en pastortjänst på något vis. Jag tänker att mitt liv blir helt först då jag låter Gud vara här och nu, medan jag kokar ett ägg till frukost eller sitter där uppe på det vi kallar Ugglumsgården, som är församlingsexpedition, en av alla dessa regniga mörka tisdagmorgnar då vi har vår personalträff. Eller då jag och min fru går ut en kväll och tar en promenad. Alltså det är där, här och nu, som Gud möter dig och mig. Det är så vi blir närvarande hos honom. Så låt mig bara ställa frågan till dig avslutningsvis. Hur ser du på evigheten? Kan du i din vardag upptäcka gemenskapen med Jesus här och nu? Kan du i din vardag upptäcka det som faktiskt finns där? Hjälparen, den helige ande, himlen i ditt inre. Och jag tänker att ett avlövat träd, ett ljus vid en gravsten, en skylt med orden tänk på döden, en möjligen en predikan, vacker instrumentalmusik med Vasa Brass, alltså allt det som öppnar vårt innersta, får oss att landa här och nu, det blir vår möjlighet att upptäcka himlen i vårt inre. Och vi ska om en liten stund tända tre ljus här. Tre ljus som symboliserar livet efter döden. Det är två människor i vår församling som var medlemmar som inte finns här längre. Det är två av ljusen vi kommer tända om en stund. Men det tredje ljuset, det tänder vi för de som du har på ditt hjärta som inte finns här längre. Och då påminns vi om att det inte är lätt att födas till den här jorden som människa. Det är en prövning både för mamman och pappan och barnet. Och om barnet kunde välja hade det med all säkerhet helst varit kvar i moderlivet, där ju allt finns som barnet önskar. Men utanför magen väntar ju en större värld med helt nya möjligheter, något mycket bättre. Och då vi sörjer dem som inte längre finns här, så tror jag att den simpla bilden döljer en djup verklighet. Att bli äldre är svårt, men det väntar helt nya möjligheter. Därför representerar ljusen vi kommer tända hopp om en evighet, något mycket bättre. Och jag vågar också säga till alla er som känner er lite yngre att vara ung är också väldigt svårt. Men det väntar en värld med helt nya möjligheter. Det väntar någonting mycket bättre. Och även om vi inte kommer uppleva det här då fullt ut förrän på andra sidan evigheten, efter döden, så vill jag ändå till sist säga och envist hålla fast vid att en ny skapelse är här. Något nytt har kommit. Jesu död och uppståndelse är en enorm händelse som gäller hela världen, hela skapelsen och därmed dig. Vi ber. Tack Gud för gåvan att få samlas i ditt namn. Tack att du vill leda oss in i ett liv här och nu som handlar om din stora kärlek och som handlar om vad du har tänkt med den här världen. Och tack att din kärlek och omsorg kommer leda oss både genom sorg och glädje tills vi möter dig en dag ansikte mot ansikte på andra sidan evigheten. Och då vet vi att alla tårar ska torkas bort från våra ögon. Men tack att vi fram till dess får be att himlen än mer ska få landa i vårt innersta. Tack att du möter oss här och nu i vår längtan. Tack att din kärlek och nåd förblir över oss och att vi idag bara får öppna oss för dig själv och ta emot av dig här och nu. Amen.